Tack Helige att du är här mitt ibland oss just nu och gör ditt verk i våra hjärtan. Vi bara prisar dig och välkomnar dig att göra det. Vi bara prisar dig för att du är här och talar rakt in i våra hjärtan. Där viskar du med din ljuva stämma. Bortom människors ord, bortom människors tankar så viskar du in i våra hjärtan precis det vi var och en behöver höra. Vi tackar och vi lovar och prisar dig för det här. Och Herre, vi vill lyssna på lärjungars vis. Amen. Vi pratar om att följa Jesus. Vi talade förra samlingen här för er som kommer tillresta. Om att Jesus kallar oss in att följa honom. Det innebär också att lämna ett och annat. Och det innebär att han säger till oss att han ska göra någonting. Jag ska göra er. Och det betyder att han kommer att fortsätta forma oss, han kommer att fortsätta att fostra oss, att föra oss längre och föra oss framåt i det vi kallar för Kristuslikhet. Att det bort ifrån oss själva och framträder han för att vi ska bliva då. Jo, han gör oss till människofiskare. Och vi ska fortsätta tala om detta nu. Vi satt och hade ett härligt samtal nere vid fikaborden, jag hoppas att ni andra också hade det. Och där kom vi till exempel att tänka på den situation som vi ser runt om i världen där det här sker framtvingat av yttre omständigheter. Det finns liksom ingenting att välja på därför att de yttre omständigheterna och trycket på våra förföljda syskon gör att detta sker. De måste offra allt. Det tas, det rycks ifrån dem till och med. Och framträder detta, kvar finns bara Jesus. Och han möter dessa vänner. Vi hör vittnesbörden om det, hur han möter dem på ett särskilt sätt och hur faktiskt just nu väckelse bryter fram på plats efter plats i spåret av den fruktansvärda förföljelsen. Därför att när människor kastar sig på Gud, när människor säger, Herre du är mitt allt, Herre jag följer dig. Där finns en särskild välsignelse. Jag kommer att tänka på när jag var i Kina och mötte den underjordiska kyrkan där. Den gudsnärvaro som de hade, den var så stark. Den talade till mig så starkt, den utmanade mig verkligen. De hade inte alls det vi har. De fick gömma sig och de hade alla engelska böckerna där ifall polisen skulle komma inrusandes. Och de kallade det för Fulishang English School, alltså det här namnet. Och sen engelska skola, det fick inte vara en församling. Men de hade ungefär 10 000 lärjungar, de ledarna som var samlade där. Och de skämdes över att det var så lite. Jag vill inte berätta hur det var hemma. Och vi bara kände en sån ödmjukhet. Och när de började prisa Gud tillsammans, de hade liksom... Det var inte bara Linda som saknades, allihop saknades. De hade en kille, en 17-åring som stod och svingade en tamburin. Och när han gjorde det och de började sjunga så bara tårarna bara rann på hela skaran som han samlade där. Det var så fantastisk glädje att vara tillsammans och prisa Gud. Det var så ljuvligt. Och i den här förföljelsen så ser vi att detta sker. Efterföljelsen kommer också. Inte bara förföljelsen utan också efterföljelsen. Och den välsignar Herren och i den så händer så mycket. Jag vet inte, kan vi klara detta ändå? Vi ställde oss den frågan vid fikabordet. Kan vi komma till den efterföljelsen? Kan vi komma till detta att faktiskt sätta honom först? Kan vi komma till detta att säga ja Herre, jag följer, jag lämnar det jag behöver lämna, jag följer dig. Kan vi komma dit utan den här förföljelsen? Kan vi komma dit utan det här trycket? Eller vad kommer att ske i Sverige? Vad kommer Gud göra för att rädda Sverige? Vi läste i Romarbrevet kapitel 8 här om att han kallar oss till efterföljelse. Han kallar oss till att, vadå? Jo, till att formas efter hans sons bild. Och det är detta som är Lärjungaskapets tanke, att vi formas, man går tillsammans med, man lever tillsammans med mästaren för att lära sig, för att fostras, för att formas. Och när Jesus kommer, när han kallar lärjungarna, så är det absolut ingenting nytt. Det var ingen främmande tanke för dem på det sättet. Det hade funnits lärjungar i Israel väldigt länge. Vi läste ju också om Elisa till exempel, som fick bli Elias lärjunge långt innan. Och vi såg att de levde tillsammans för att föra över till nästa generation. Det går från hjärta till hjärta, fostrandet, formningen. Och han kallar oss till detta. Första steget i kallelsen är naturligtvis kallelsen att bli Guds barn. Kallelsen ut ur mörkret in i det eviga ljuset. Kallelsens första nivå, eller första steg. Om jag flyttar mig lite grann så förstår ni vad jag menar bättre. Första trappsteget, kallelsen till frälsningen. Kallelsen in i familjen. Kallad ut ur mörkret in i hans eviga ljus. Nästa steg är ju kallelsen som vi läste om här. Att formas till hans likhet. Att fostras, att formas av vandringen tillsammans med, av erfarenheterna som det leder till, av relationen, av att möta honom på daglig basis. När slöjan tas bort, allt det där som ligger emellan får vi bara erkänna, får liksom tvättas bort. Vi får skåda honom ansikte mot ansikte och där förvandlas vi. Det är inte så att vi lyfter oss själva i håret, utan vi förvandlas av att skåda honom. Det är kallelsens nästa steg. Han har förutbestämt oss, läste vi i Romarbrevet 8, till att fostras, formas till hans sons bild, likhet. Präglade brukar vi prata om där. Stämplade, präglade till hans likhet. Nästa steg är ju då att börja vara som honom, att göra som honom. Och vi kan säga att det är tredje trappsteget här då. När vi då blir lika honom, så börjar vi också vara lika honom i utlevelsen. Det börjar ske det som skedde när han gick omkring. Det börjar ske det som sker där han är. Därför att han är där igenom dig. Det spännande livet börjar ske därför att han är där igenom dig och vill göra sina underbara gärningar där du är i din vardag, därför att han är där. Och nästa steg vi behöver veta då, det är: vad betyder det för mig? Vad har han lagt ner i mitt liv? Vad är det jag längtar efter? Vilka drömmar har jag? Vilket hockeyintresse har jag? Vart ska det här levas ut i just min situation? Och det är olika för oss var och en naturligtvis. Men först, kom, bli min, Guds barn. Sen fostras, formas, bli lik. Sen börja göra som den du är lik. I din vardag, säg det där ordet som du hör på insidan. Gör den där kärlekshandlingen. Baka den där limpan och ge till grannen. Börja göra det han skulle ha gjort. Jesu gärningar i vardagen. Vad betyder det för just dig, där du befinner dig, på din skola, på din arbetsplats? Kallelsens fyra nivåer. Jesus, han gjorde detta inte i egen kraft. Han gjorde det i den helige andes kraft. Petrus vittnar om honom i Apostlagärningarna, det 10:e kapitlet, på ett sånt underbart sätt. I den 38:e versen hoppar vi in mitt i en fantastisk predikan hemma hos Cornelius. Men i det 38:e versen så står det om hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige andes kraft. Han, alltså Jesus, som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Ty Gud var med honom. Halleluja. Det är det livet som han kallar dig in i. Därför som vi läste tidigare, Jesus säger till dig, som Fadern har sänt mig, sänder jag dig. med samma kraftpaket, hur Guds moder Jesus Kristus med den heliga andes kraft, han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var under djävulens våld. Ty Gud var med honom. Det är detta liv han kallar dig in i. Det är detta som kan få vara din och min vardag i Jesu efterföljelse. Jesu lärjunge. Jesu efterföljare. Som fadern har sänt mig att göra precis det vi läste i den här versen, sänder jag dig. Jesus säger i Johannes 14 och 12 till och med så här. Att de som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör och ännu större. Han tar i lite grann. Han nöjer sig inte med att du ska bli som Jesus och gå omkring och överallt och göra gott och bota alla som är under djävulens våld. Utan lite mer, säger Jesus. Nu förstår ni varför jag sjöng den där sången innan. Jag har alltså inte hittat på det här. Jag har inte skrivit det där. Utan det var Jesus som sa det. Därför sjöng vi sången. Jag är vad Guds ord säger att jag är. Jag kan göra vad Guds ord säger att jag kan göra. Och alla Guds löften, de tillhör mig. Ja, de tillhör mig. Om nu Jesus var smord av Gud med den helandes kraft att gå omkring och göra gott, så är du det. Och han säger, den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör. Och ännu större, Johannes 14 och 12. I Efesierbrevet, det femte kapitlet och första versen, så skriver Paulus, bli Guds efterföljare. Bli Guds efterföljare. Vi pratar ju om det här idag. På engelskan står, i engelskan står det, be imitators of God. Alltså imitera Gud. Härma Gud. Gör som han gör. Och jag älskar det där. Härma Gud, imitera Gud, gör som Gud gör. Han som gick omkring och gjorde gott. Inte i egen kraft. Nej, i den heliga andes kraft. Ty Gud var med honom. Så är det för dig. Så är det med dig. Och Petrus, han är väl ändå en av de lärjungarna som är mest barnslig i sin tro och tar det här på allvar, på riktigt. När Jesus kommer gåendes på vattnet och han tänker, jag är ju lärjunge. Be imitators of God, härma Gud, gör som Gud. Och han förstår att det är Jesus. Och då säger han, om det är du, säg till mig och komma till dig på vattnet. Han tänker precis så där som du ska tänka. Och säkert tänker, om Jesus går på vattnet, då vill jag gå på vattnet. Jag är ju Jesu efterföljare. Går han på vattnet, då ska jag gå på vattnet. Eller hur? Det är det naturliga tänket för en lärjunge. Det som är förvånande är att det bara var Petrus som tänkte så. Vad tänkte alla de andra lärjungarna? Ja, det är väldigt onaturligt att gå på vattnet. Så det är kanske naturligt att de inte tänkte på att de skulle gå på vattnet. Men Petrus tänkte, om mästaren gör det här, då vill jag göra så här. Jag vill vara som honom. Jag vill göra som honom. Amen. Tänker du så i din vardag? Jag vill vara som Jesus. Jag vill göra som Jesus. Nu när jag första steget, när jag tillhör Jesus, då vill jag vara som Jesus. Då vill jag göra som Jesus på jobbet idag. Vad skulle Jesus ha gjort? Har ni sett den där armbanden? VVVJD. Är det någon som har sett sådana? Några stycken. What would Jesus do? Det är precis det handlar om. Vad skulle Jesus ha gjort? I det här samtalet, vad skulle Jesus ha sagt? Inför den här människan, vad skulle Jesus ha gjort? i det här mötet. Vad skulle Jesus ha gjort? Kallad till Jesus. Kallad att bli som Jesus. Kallad att göra som Jesus i din och min vardag. I Jesu efterföljd. I Jesu lärjunge. Amen. Inte i din och min kraft utan i den helige andens kraft. I Johannes kapitel 7, vers 37-39 så står Jesus på tempelplatsen. Den sista dagen i högtiden så står han här och ropar. För det han har att säga är viktigt. Om någon törstar så kom till mig och dryck! Kom ihåg. Du är kallad till Jesus. Att bli som Jesus, att göra som Jesus. Så på måndag eller tisdag, på jobbet eller i skolan eller där du nu är. Vad hade Jesus gjort? Och där står han och ropar. Om någon är törstig så kom till mig och drick. Här finns det levande vattnet. Här finns det, han säger i det fjärde kapitlet, jag tror det är den 14 versen, att den som tror på mig, han får en källa på insidan. En källa ur hans innersta ska strömma fram. En källa som ger evigt liv. Den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Det betyder att du som har druckit av det vattnet, när du kommer till skolan, när du kommer till jobbet, vart du än är, när du än är där, så där finns en källa. I dig finns en källa som ger evigt liv till människor som annars går förlorade. Där finns en källa. Här, just här, på riktigt. Ja, det vet vi, han är fantastisk. Ja, men och i dig också. Det är inte någon skillnad där. Ni har druckit av samma frälsningens källa och har därför samma källa placerad i hjärtat. Och den källan får du inte stänga till och ha för dig själv. Den källan är till för den här regionen. Den källan är till för dina grannar, oavsett vad de tänker och tycker om dig idag. Så den källan är till för dem. De behöver dricka ur den källan. Och Jesus står i templet och ropar. Om någon är törstig så kom till mig och drick. Och så säger han någonting fantastiskt. Den som tror på mig. Är det någon här inne som tror på Jesus? Underbart. Det var ett helt gäng. Det var inte roligt. Det vill inte säga lite. Han säger så här. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram som skriften säger. Detta sade han om anden som de skulle få som trodde på honom. Halleluja. Och här såg jag ju en mängd händer. Jag såg ju som ett hav av händer som lite försiktigt visade. Ja, jag tror på Jesus. Då gäller det ju dig. Gud såg din hand, som jag väl just skulle ha sagt. Det gäller dig. Ur ditt innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Du är en pipeline ifrån himmelen av levande vatten. Där du är, där finns det en källa. Där du är, där finns det strömmar. Där du är, där finns det levande. Det har jag aldrig märkt. Nej, det finns ju en kran såklart också. Eller hur? Det spelar ingen roll hur mycket vatten det finns i vattentornet om kranen är tillskruvad, eller vad man säger. Eller hur? Och så är det också i ditt och mitt liv. Att vi har som en fin kran. Jag vet inte om ni ser min kran. Den är alldeles skinande. Jag menar inte näsan, alltså jag menar min kram från hjärtat. Alldeles fantastisk, skinande och fin. Men jag kan välja att släppa fram det. Eller jag kan välja att tiga still. Jag kan välja att leva ut det. Eller jag kan välja att hålla det för mig själv. Jesus stod på den sista dagen högt in och ropade: om någon är törstig så kom till mig och drick. Här finns det vatten. Om någon törstar, här finns det vatten. Att bara släppa fram det. Att vrida på kranen. Vad är det som vrider på och stänger av? Det är din tillit till löftet om att det finns där. Det är du som väljer att lita på att det finns där och agera eller funderar och stannar till. Vi måste lita på löftet. Vi måste tro att det är sant som han säger. Vi måste tro på Jesus. Inte bara i handuppräckningen utan i vardagen. Tro att om han säger att det finns strömmar av levande vatten där, ja men då finns de där. Då vågar jag ta samtalet, då vågar jag ställa frågan, då vågar jag erbjuda bönen, då vågar jag erbjuda samtalet. Det är för att det finns en källa, det finns en ström, det är på riktigt. Om Jesus säger att det är så, så är det så. Oavsett vad jag känner, oavsett vad jag tidigare upplevt, så säger Jesus att det är så, då är det sant. För han är vägen, sanningen och livet. Och våga släppa fram det. Du bär på en källa. Du bär på det levande vattnet. Vart du än är, när du än är där, hur du än mår, det beror inte på dig. Det beror på honom som har sagt att det är på det sättet. Det beror inte på din dagsform, det beror på hans dagsform. Och han är densamme igår och idag och i evighet. Det finns ingen växling mellan mörker och ljus hos honom som står för sina löften och som sänder dig i den helige andes kraft till att vara en källa av evigt liv i din vardag. Jag var snudd på att jag sa amen där alltså. Jag hörde idag, jag träffade några, jag var inne i Huskvarna och hörde en missionär som vittnade om förlåt om någonting fantastiskt. Han berättade om från Indien. Han var i slummen, jag tror det var Calcutta, och träffade en husförsamling, en mindre del av en större församling. Och i det här huset, om jag förstod det rätt, så hade mamman i familjen fått en, de hade trängt in cirka 50 pers i det här rummet, det var jättetrångt. Och predikanten satt med en liten kille i knät. Och så sa pastorn, vet du om, sa han, den här killen föddes död. Ja, han var alldeles levande, 3-4 år gammal. Han föddes död. Men man tvättade honom och så klädde man honom honom här. Så kom det folk ifrån församlingen. Hela kvällen, hela natten, dagen efter, helt plötsligt. Så kommer livet tillbaka. På riktigt. Det händer. Det händer på riktigt. Strömmarna av levande vatten finns där. Han är densamme igår och idag och i evighet. Amen. Halleluja. Kan det ske där borta när vännerna samlas till bön, då kan det ske i Skillingaryd också. Gud har inte anseende till person eller till plats. Kan det ske där så kan det ske här. Om vi är villiga att följa. Om vi är villiga att lämna. Om vi är villiga att gå. Om vi är villiga att lita på löftet. Här finns en källa. Amen. Jag blev så uppmuntrad när jag hörde om den lille pojken. Som hade fått livet tillbaka. Därför att Jesus var där. Överallt där Jesus är, där är Guds rike. Där är hans möjligheter. Där är han Herre. Och Jesus är där du är. När Jesus började predika evangeliet så började han predika om Guds riket. Guds riket. det rike där han är kung, det rike där han bestämmer, det rike där hans auktoritet är total. Och vet ni vad han säger? Guds rike är nu här. I Markus kapitel 1, vers 15. Guds rike är nu här. Alltså inte bara i Indien, inte bara någon annanstans, inte bara i en annan tid. Guds rike är nu här. Varför är Guds rike här nu? Därför att Jesus är här nu. Därför att kungen är här nu. Därför att ambassadören för detta rike är här nu. Därför är Guds rike här nu. Och lagarna i Guds rike gäller här och nu. Det gäller i Skillingaryd, idag, inte bara i Indien för några år sedan eller någon annanstans. Det gäller här och nu, det gäller överallt där Jesus är. Det gäller på Kinnarps på måndag till fredag, därför att då är brodern där. Och är brodern där så är Jesus där. Och är Jesus där så är Guds rike där. Amen. Visst är det underbart? Att bara vara bärare av Guds rike. Att sitta på bussen och veta, nu är Guds rike här. Halleluja, här på den här bussen, här är Guds rike. Varför då? Jo, det är för att Jesus är här. I mig är Jesus, och där han är, där är Guds rike. Här på den här bussen är Jesus, och därför är Guds rike här. Nu kliver in på arbetsplatsen. Oavsett hur det är på den arbetsplatsen, desto värre desto bättre. För då kan det bli tydligare skillnad när det blir bra sen. Så bara kliver in där. Och så bara. God morgon. Guds rike är nu här. Amen. Jag vet inte, det är inte många som gör så. Men det hade varit sant om vi hade gjort så. Det hade inte varit att överdriva. Det hade inte varit att liksom, någon glad evangelist här. Det hade bara varit fakta. Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium, säger han sen. Vilket evangelium? Jo, evangeliet han precis hade sagt. Nämligen det att Guds rike är nu här. Det vill säga, Guds kraft till frälsning för var en som tror. Så beskriver ju Paulus evangelium. Guds kraft till frälsning för var en som tror. Vad är det? Jo, det är Guds rike som är här nu. Allt kan ske, för Guds rike är här nu. På bussen, på skolan, på arbetsplatsen, vid ditt fikabord. Nu bjuder in grannen, där är Guds rike. Eller nu går in i grannens hus, då går ju Guds rike in i grannens hus. Det är därför han säger, gå ut! Gå ut i hela världen! Varför då? Jo, det är för att dit du går, dit går han. Som bor i dig, som är med dig alla dagar. Hur ska Jesus komma in i grannens hus? Jesus kommer in i grannens hus lika ofta som du går dit. Jag var nu på andfådd, tror jag. Amen. Halleluja. Men vi måste vara medvetna. Han skriver i första kor 3:16. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att den helige ande bor i er? Vet ni inte det? Vad är ni frågar efter? Vad är ni längtar efter? Vad är ni söker? Gud är ju här! Vad väntar ni på? Det ska komma någonting. Det har redan kommit. Du kan sluta vänta nu. Det blir inte bättre än så här. Du har allt. Du har Jesus i dig. Det blir inte bättre än så. Det kan liksom inte bli mer. Vet ni inte att ni är den helige andes tempel? Och att den helige ande, vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att den helige ande bor i er? Han fortsätter i andra kor, det 13 kapitlet. Och 5 versen. Och dunkar på med det här. Och då säger han så här. Jag har alltså inte skrivit det här. Jag har inte hittat på det. Jag bara läser. Skyll inte på mig. Pröva er själva om ni lever i tron. Pröva er själva. 13:5. Andra kor 13:5. Pröva er själva om ni lever i tron. Pröva er själva. Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet. Jag har inte skrivit det där. Särskilt inte sista meningen. Vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Vart du än är, när du än är där, hur du än känner det, där är Jesus. Där är Jesus. Där är Guds kraft. För var en som tror, där finns den källa. Där finns den källan som ger evigt liv. Där finns strömmarna av levande vatten tillgängliga. När du än är där, var du än är där, därför att där är Jesus. Jesu efterföljare. Paulus i Romarbrevet kapitel 15, vers 29. Han bara slänger in det där, den här versen mitt i ett sammanhang där. Han säger, jag vet, säger han. Jag vet att när jag kommer till er så får jag med mig Kristi välsignelse i fullt mått. Oj, oj, oj. Ja, det var osvenskt. Skulle aldrig en svensk ha sagt. Kristi välsignelse i fullt mått. Nej, det var lite väl, va? Lite grann. Man kunde väl på sin höjd säga lite grann i alla fall. Eller någonting sånt, va? Nej. Det handlar ju inte om dig eller mig, det handlar ju om honom. Antingen är han där med allt han är, eller så är han inte där. Och han är där, enligt egen utsag. Och se, jag är med er alla dagar. Vet ni inte med er att Kristus bor i er? Består ni inte provet, skriver han. Så säger han, jag vet att när jag kommer till er så får jag med mig Kristi välsignelser i fullt mått. Du behöver inte be om mer. Lev ut det du har. Sluta be om mer. Lev ut det du har. Kristi välsignelser i fullt mått. Det finns inte mer att be om. Det vi behöver be om är att vi ska fatta. Det vi behöver be om är att vi ska våga. Att vi ska våga lita på det. Att vi ska våga agera. Be inte om mer när du har allt. Det är ungefär som att Gud har gett dig liksom hans himmelska betalkort, va? Och så sitter du där, jag behöver pengar. Ja, men du har fått allt. Använd det. Använd det. Jag behöver mer. Ge mig mer. Ge mig mer innan jag vågar göra någonting. Ja, men du har ju fått allt. Älskade du, använd det. Sätt igång. Det finns ju här. Fullheten. Alltihopa. Välsignad är vår himmelske fader. Nej, välsignad är vår himmel. Nej, vad är det nu? Jag fick ut 1 och 3. Ja, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Som har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Paulus säger, jag vet att när jag kommer till er så för jag med mig Kristi välsignelse i fullt mått. Det finns inte utrymme att be om mer när någon redan har gett allt. Förstår du, om jag ger allt till mina pojkar, Hur känner jag då om de kommer och säger, ge mig mer? Ja, men jag har ju gett allt. Förstår ni? Det är fel bön i dagsläget. Idag handlar bönen om gode Gud. Hjälp mig inse vad jag har. Gode Gud, hjälp mig lita på löfterna. Gode Gud, hjälp mig leva ut detta. Dina strömmar, din källa som du har placerat på insidan. Han har välsignat oss med all den himmelska andelen. Det finns där, på jobbet, på måndag, då finns de där. All den himmelska världens andelsignelser, inte någon annanstans, utan där, precis just där. Eller någon annanstans också, men inte desto mindre här. Där är Guds rike, där är frälsningen, där finns källan. Halleluja. Petrus, han möter den blinde vid sköna porten och han säger, silver och guld, det har jag inte, men det jag har, det ger jag dig. Han visste att han hade någonting. Jesus var där. Guds rike var där. Och i kapitel 5, det här var kapitel 3. I kapitel 5 så ser man att Petrus, han går ut i templet varje dag som en god kristen gör naturligtvis. Och på vägen dit så har folk listat ut vilken väg han kommer att gå. Så man tar alla de sjuka och hämtar, till och med från andra städer hämtar man de sjuka i kapitel 5. Och man lägger dem ut med gatan där Petrus ska gå fram på vägen till templet. För att åtminstone hans skugga skulle falla på några av dem. Och när det sker så blir alla botade. Jag kan säga det är inget magiskt med Petrus skugga eller med Petrus överhuvudtaget. Det handlar om Jesus. Samma Jesus som bor i dig idag. Samma Jesus som om du vågar lita på honom kan göra samma sak idag. Vi måste bara säga Jesus. Vi bara måste bara följa honom. Våga lämna, våga följa, våga låta slöjan på omvändelsens väg tas bort så vi kan se honom ansikte mot ansikte, förvandlas till en och samma bild. Våga bli som Jesus, våga börja göra som Jesus i din och min vardag. Där finns det, där finns kraften. Jag kommer ihåg en gång när jag mötte det var en elev i ett sammanhang, inte på bibelskolan men ett annat sammanhang, som var precis ursinnig, alldeles uppfylld av hat. Någonting hade hänt och skulle bara in på lärarrummet och slåss. Och jag står där och vad ska jag göra? Men jag bara kommer att tänka på Jesus. Så jag bara ställer mig där i dörröppningen på vägen in i lärarrummet. Och så bara möter jag, så fångar jag in den där eleven. Den eleven kommer springandes i hög fart. Och så bara, Jesus. Och precis i det ögonblicket som jag säger Jesus, så rinner allt det här av. Bara med en gång. Bara rinner av. Det finns en sån kraft i namnet Jesus. Det finns en sån kraft i namnet Jesus. Den Jesus som bor i dig. Han kan göra allt på olika sätt. Därför att som fadern har sänt mig, sänder jag er. Han som var smord av Gud med den heliga andens kraft för att gå omkring och göra gott och bota alla som var under djävulens våld. För en liten tid sedan så ringde en kvinna och ville ha ett samtal. Och jag talade med henne och jag valde att lita på de tankar jag fick. Inte på något sätt liksom någon sån här, ingen känsla, inga kalla kårar, ingenting sånt. Utan bara, jag bara valde att lita på de tankar jag fick i samtalet. Att det var en helig ande som ledde mig. Och vi stolpade upp några punkter. Och vi sa att den här situationen för ja, vad kan det ha varit, 5-7 år sedan, någonting sånt där. Då kände du det här och det här, och du sa det här och det kändes på det här sättet och så vidare. Och jag hjälpte henne att stolpa ner det här. Så ringde hon tillbaka en kort tid senare, någon dag senare, så där, och sa att jag hittade min dagbok från det här året och från det här tillfället. Och där hade jag skrivit ordagrant de saker som du sa. Hur kan det ske? Det är helt omöjligt. Jag kan ingenting sånt. Jag har ingen tankeläsare, jag kan ingenting sånt. Jag kan omöjligt veta. Jag har inte läst någonsin hennes dagbok. Hur kan det ske? Den heliga andes kraft. Det handlar inte om dig eller mig. Det handlar om Jesus. Det handlar inte om vad du eller jag kan. Det handlar om vad han kan. Det handlar inte om hur bra eller dåliga vi är. Det handlar om hur fantastisk han är. Han som bor i dig varje dag. De dagar då du känner, woho, idag är en bra dag. Eller de dagar som känns fruktansvärt jobbiga, så bor han där. Oavsett. Redo. Att låta den källan av evigt liv som finns i dig beröra människor omkring dig med Guds kraft. Du är en pipeline från himmelen där du är. Amen. Känner ni till Bogren, den gamla svenska evangelisten? Är det någon som känner till Bogren? Jag vet så lite om Bogren. Är det ingen som känner honom? Han reste omkring, han red med häst i Sverige. Och så nu måste jag sänka micken igen. För när han red in i en ny stad. Varje gång han red in i en ny stad så har jag hört och läst att han ropade: här kommer Gud! Och Bogren! Gud har möte ikväll klockan 6 och klockan 12. Han förstod att det var inte bara han som red in i den där svenska byn. Det var Gud och han. Och det viktiga var inte att det var han. Det viktiga var att det var Gud. Tänk om vi skulle börja med det här. Kan vi inte göra det? Kan vi inte testa det här? På måndag på jobbet. Jag vet inte vart du jobbar. Tänk om vi skulle prova. Det vore ju fantastiskt. Eller hur? Här kommer Gud och Roger. Därför att det är sant. Nej, man måste inte ropa på det sättet som han gjorde. Men då behövdes det ju. Det fanns ju inte marknadsföring som nu för tiden. Men det finns en sanning där. Det var sant det han sa. Det var inte bara han som gick till Kinnarps. Det var inte bara han som klev in på förskolan. Det var inte bara han som klev in på vårdcentralen. Det var inte bara han som klev in på äldreboendet. Det var inte bara han som klev in i hockeyhallen. Det var Gud och han. Och det gör all skillnad i världen. Här kommer Guds rike. Här kommer Jesus. Allt kan ske. Här kommer Guds kraft till frälsning för var en som tror. Här finns strömmarna med levande vatten ifrån himmelen. Här finns den heliga andes kraft. Här finns en källa som rinner fram och ger evigt liv till var en som tar emot. Här kommer Gud och du. Amen. Herre, vi tackar dig för ditt ord till oss den här kvällen. Om att vara dina efterföljare, Herre. Om att få leva i relation med dig. Om att få leva våra liv medvetna om vem du är. Och att du är nära. Att du inte bara är långt borta någon annanstans i någon väckelsehärd som vi hör talas om. Utan att du är lika verklig hos oss. Att du är lika verklig hos mig i min vardag. Gode Gud, medvetande gör mig. Gode Gud, Medvetande gör mig om din kraft, gode Gud. Medvetande gör mig om din närvaro, Herre. Varje dag, Herre, jag vill bli mer lik dig. Jag vill bli mer uppfylld av dig. Jag vill bli mer uppfylld av din kraft, Herre. Jag vill att fler, Herre, ska få smaka och dricka, Herre, av dig och dina levande strömmar ur mitt hjärta. Herre, jag ber dig, fyll mig igen och igen, Herre. Hjälp mig att lita på ditt ord mer än min känsla. Hjälp mig att våga gå, Herre. Hjälp mig att våga lita på dig, Herre. Jag ber dig, Herre, fyll mitt liv, fyll min vardag, fyll min familj, Herre. Jag prisar dig för att du gör det, Herre. I Jesu namn, Herre. Halleluja, halleluja. Åh, jag bara prisar dig, Herre. Åh, jag prisar dig, Herre. Halleluja, halleluja.